de senaste veckorna så har vi haft en händelse, eller en serie händelser kan man säga, som har så totalt dominerat världsnyheterna. Så självklart ska vi prata om det i Radio Bubbla också. Och det jag tänker på, det är såklart Donald Trumps nya handelspolitik. Om man nu kan kalla det för det. Donald Trumps nya tullar och så vidare. Men det är inte riktigt en uppsättning tullar eller en handelspolitik, utan det är mer en serie utspel som har gjorts och sen dragits tillbaka med ganska oklara, delvis motstridiga förklaringar. Definitivt väldigt kaotiska konsekvenser. Så det finns ganska mycket att reda ut. Och det är det som jag tänkte att vi skulle kunna försöka oss på idag. Och det som det är mycket liv om i nyheterna just nu, det är att Donald Trump, vars andra mandatperiod som president nu har pågått i knappt 3 månader, har infört diverse handelspolitiska åtgärder. Och sen har han då dragit tillbaka dem, infört nya, deeskalerat på vissa fronter, hypereskalerat på andra fronter. Och om man ska tro tidningsrubrikerna så är hela världsekonomin i gungning på grund av det här. Och det är många experter, även sådana som jag har mycket respekt för, som säger att Trump begår en mängd stora misstag i allt det här. Och att även den amerikanska ekonomin i allmänhet kommer att ta skada av själva de här handelspolitiska åtgärderna och av all osäkerhet som kommer av skiftande politik fram och tillbaka. MAGA-basen verkar fortfarande hyfsat entusiastisk. Det finns olika tolkningar av det också, men Steve Bannon till exempel, han går i spin över den här politiken, han älskar den. Han säger att Liberation Day, som är den dagen där Trump drog igång denna senaste vändan tullar, det var den 2 april. Liberation Day kommer gå till historien som den viktigaste högtidsdagen associerad med Trump-eran och så vidare. Som, det ska vara som 4th of July, liksom Liberation Day. Samtidigt så har vi en närmast enig expertkår av ekonomiexperter som är väldigt negativa till det här. Även folk som är positiva till Trump. Så många tycker så här, Trump är bra, men när det kommer till handelspolitik så är han tyvärr en imbecil. Så man får ta det onda med det goda och hoppas att världen överlever det här vansinnet och att alla de bra sakerna som Trump ska göra kan göras trots det här då. Det är rätt svårt att hitta seriösa intellektuella analyser som försvarar Trumps tullpolitik. Åtminstone försvarar den som helhet utan diverse förbehåll eller liksom märkliga kringelkrokar i resonemanget om tredje schack. Och Trump försöker egentligen uppnå något annat än det han säger att han försöker uppnå och så vidare. Men jag tänkte att vi som vi ofta försöker göra ska ta några steg bakåt och försöka anlägga ett klarare perspektiv genom att lyfta blicken från det här som folk är så väldigt fixerade vid just den här veckan och den här månaden. Och en sak som det pratas en del om, men som samtidigt glöms bort tycker jag i för hög utsträckning, eller det underlåts att tas med i analyserna, det är att Donald Trump har en väldigt lång historia vad gäller handelspolitik, en lång personlig historia. Säg vad man vill om hans syn på internationell handel och så vidare, men den är välkänd. Och han har haft precis samma uppfattningar on the record i mer än 40 års tid. Så att om någon uttrycker förvåning över vad Trump gör eller pratar om hans hållning som självmotsägande, att den inte liksom hänger ihop i begripligt och sånt där, då vet den personen inte vad den pratar om. Eller så försöker de aktivt vilseleda. Därför att Donald Trump har, alltså han har alltid haft en, man kan säga, en heterodox syn på handelspolitik. Det är någonting som han har varit väldigt engagerad för ända sedan hans allra första politiska uttalanden på 80-talet. Det finns ett antal berömda tv-intervjuer som många som lyssnar säkert har sett, där han sitter och pratar med liksom Oprah Winfrey eller vem det kan vara. Det finns flera sådana här intervjuer att prata om där. Och han förespråkar väldigt tydligt då en sorts protektionistisk linje. Han säger att han vill ha tullar, han vill ha handelshinder, importförbud, importkvoter för att skydda amerikansk industri. Och han kritiserade redan då på 80-talet frihandelsavtal. Och senare kritiserade han NAFTA. Han var kritisk till de här multilaterala avtalen och sa att vi borde ha bilaterala avtal istället. Förhandla fram bättre avtal. Och han pratade också redan på den tiden om handelsbalans. Och han sa att det är ett stort problem om USA har handelsunderskott med andra länder. Det vill säga om man importerar mer från andra länder än man exporterar till dem. Och på den tiden så fokuserade Trump framförallt på Japan. Det var Japan som var den stora handelspolitiska rivalen som exploaterade USAs naivitet, snodde USAs industrier och så vidare. Han nämnde också Kina ibland i det här sammanhanget, men Kina var förstås ett mycket mindre betydelsefullt land på den tiden, så att hans fokus var primärt på Japan, precis som att generellt var fokus på Japan i amerikansk handelspolitisk diskurs, vilket vi kanske kan komma tillbaka till. Och mer konkret då, så sa Trump att han skulle vilja ha tullar, 20% tull på alla importer över brädet. Så att det var det som han på 80-talet. Så Trump har haft den här rätt tydliga, konsekventa hållningen. Och det är en hållning som ekonomer tenderar att se ner på. Det anses vara en osofistikerad och på många sätt felaktig uppfattning. Och jag vill gärna komma tillbaka till de mer teoretiska perspektiven. Men vi vet i alla fall helt glasklart var Donald Trump står i allt det här. Och jag skulle vilja gå ytterligare några steg tillbaka nu. Därför att om vi ser historiskt på saken, så är det absolut inte så att stater generellt har bedrivit den sorts handelspolitik som samtida ekonomer generellt ser som optimal. Alltså det här frihandelsparadigmet som man kallar det för. Så det Trump förespråkar är åtminstone på många sätt att återvända till en sorts handelspolitik som bland annat USA bedrev under tidigare delar av sin historia. Kanske framförallt på 1800-talet, även delvis på 1900-talet. Även liksom Ronald Reagan, nyliberalismens liksom stora banerförare, så sent som under Reagan-epoken då, under peak nyliberalism, så gjorde han gjorde upp med japanska politiker om att begränsa försäljningen av japanska bilar i USA, och jag tror japanska motorcyklar, för att Harley Davidson hade problem, och då blev det 45% tull på japanska motorcyklar. Och sen var det förstås att Reagan öppnade upp för liksom mer nyliberalism, och han fortsatte utvecklingen av de här multilaterala handelsavtalen. Det stora som fanns då hette väl GATT, som kom till direkt efter andra världskriget, som var en sorts hörnsten i den nya ekonomiska världsordningen. Hela världen skulle integreras, länderna skulle göras mer beroende av varandra genom handel, och alla länder skulle göras beroende av USA. Och sen fortsatte det liksom på den vägen under 80-90-talet, under Reagan, Bush 41, och det kom NAFTA, och man skapade WTO och så vidare. Men man kan se det som att USA har haft den här frihandelsinriktningen under en relativt kort tidsperiod. Samtidigt så har USA aldrig varit som ett ultraprotektionistiskt land, åtminstone inte under liksom, vi kan komma tillbaka till det, men de har haft en, jag skulle säga i alla fall, du får rätta mig nu sen Boris om du vill, men jag skulle säga att USA har generellt haft en pragmatisk och dynamisk handelspolitik. De har inte tvekat att använda tullar som redskap, men det har också funnits en sorts frihandelsidé inbyggd i projektet. Men även i vår tid, alltså även till exempel Obama införde en del riktade tullar för att skydda specifika industrier. Och såklart första Trump-administrationen. Trump införde tullar på kinesiska importer. Det var mycket diskussion om stål, har jag för mig. Men det var också mer generellt. Han införde nya tullar på Kanada och Mexiko. Han omförhandlade NAFTA-avtalet. Så han var väldigt aktiv. Och sen under Joe Biden så hade vi också flera såna här stora saker som CHIPS Act, som var ett protektionistiskt policypaket som fokuserade på halvledare. Och de hade också ett annat paket som fokuserade på energiproduktion, läkemedel, tror jag, andra saker. Ja. Boris, jag pausar lite här. Innan vi går vidare till de andra de här frågorna, så skulle jag vilja fråga dig, hur exceptionell är egentligen Trumps handelspolitik? De här livslånga idéerna som man har på det här området, hur passar de in i USAs handelspolitiska historia och världens handelspolitiska historia? Är jag fel ute när jag säger att Trump på sätt och vis vill normalisera och återgå till en historisk amerikansk linje?
Jo, jag pratade förut, jag vill säga att han tillhör en amerikansk tradition. Men han alltså, men inte den, men han har satt en extra knorr på den. Som vanligt har han nyskapat, han har utvecklat den amerikanska traditionen. Men jag tror också att man ska komma, han har gjort det på ett mästerligt sätt. Därför att jag dristar mig att säga att vi allt för lätt tittar på tullar, alltså tullar i USA som ett sätt att hantera omvärlden för olika intressegrupper i USA. Jag skulle vilja hävda att tullar är framförallt ett inrikespolitiskt vapen i USA. Och ett sätt att samla majoriteter, att det är det viktiga, och det är därför Trump har infört de här. Men just det här med den amerikanska traditionen, alltså att det är, man får intryck av att det först nu tullare är viktiga i USAs politik, eller en stor stridsfråga i alla fall. Men man bör påminna sig att den första lag som häftigt debatterades i den första kongressen, det var faktiskt en lag om tullars införande, storlek och inriktning. Och sen är det ju också så att i början på 1830-talet det är ju inte så att sydstaternas utträde var första gången amerikanska delstater försökte utträda ur unionen. Det skedde redan i början på 1830-talet, och framförallt South Carolina motsatte sig införandet av skärpta tullar på olika varor från omvärlden. Och det gick så långt alltså att delstatens guvernör mobiliserade delstatens egna väpnade styrkor, och man antog en lag i kongressen om att man skulle ha rätt att ingripa och krossa allt militärt internt motstånd mot höjda tullar. Kan vara värt att ha i bakhuvudet nu när Kaliforniens guvernör Newsom har stämt Trump för införandet av de här tullarna. Och när amerikanska inbördeskriget bryter ut, så är det ju inte på grund av slaveriet, utan då är det på grund av att man är på väg att införa den så kallade Morrill-tullen, som innebär att man kommer att ha rejäla tullhöjningar för att skydda inhemsk amerikansk, framförallt nordamerikansk, alltså nordstaternas industrier. Järn, textil och industrivaror. Det där hatar ju sydstaterna. De är råvaruexportörer, och för sina råvaruintäkter så vill man köpa billiga, fina produkter från framförallt Europa. Och då tar man bort de nordstaterna då, inför att man tar bort den här gamla värdebaserade tullen som byggde på export, eller vad transaktionen kostar. Man införde en slags volym på olika typer av varor. För tidigare så hade européerna kunnat fuska med sina kunder i sydstaterna och ange ett lägre värde på det hela. Och sen betalar man svart. Lite sympatiskt faktiskt. Men det var det som drev sydstaterna ur unionen. Så att de är viktiga. Och för nordstaterna och centralmakten så blev tullarna därefter alltså ett politiskt verktyg. Jag menar, Roosevelt och de kommande presidenterna hade oftast var det republikaner fram till Roosevelt, den andra Roosevelt. Och det var just det här, tullar och välstånd, det hängde ihop. Och då kunde man samla liksom majoriteterna för att man bestämde tullar helt enkelt, för att som amerikanska historiker påtalat, att man bestämde tullar för att liksom garantera tillräckligt många majoriteter. Och behövdes det med industritullar kunde man vinna liksom folk i nordstaterna, och införde man tullar på import av får eller ull till exempel, så vann man mellanvästerns bönder. Då blev de lyckliga. Tulla var framförallt ett inrikespolitiskt verktyg, ska jag säga. Spelade roll utrikespolitiskt, men det var liksom för att skaffa sig kontroll i USA som man använder dem. Och det är först egentligen efter andra världskriget som alla går full frihandel, vare sig man är republikaner eller demokrater. Och det där börjar svänga i och med avindustrialiseringen, då i demokraterna uppstår en ganska stark strömning för tullar för att få hejd på avindustrialiseringen. Så alltså man kan se Trump som en arvtagare av två traditioner. Den ena är att använda införande av tullar som ett politiskt verktyg för att samla politiska majoriteter. Det har han lyckats väldigt bra med. Och det andra, det är ju än så länge. Och det andra är ju att använda tullarna som ett verktyg för att i demokraternas 70-tal och 80-talsanda förhindra av industrialiseringen. Så när man, de här intervjuerna man ser med honom, det är han är inte bara en tullfrågad demokrat, han är ju liksom fullblodsdemokrat egentligen. Äkta demokrat från New York. Så att på det sättet så fullföljer han gammal tradition. Och det här självklara frihandlandet i amerikansk politik från 45 och till 70-talet kan man säga, det kommer sig bara av att man hade en sån satans dominant ställning i världen. Så man behövde inte krångla så mycket med sådana saker. Det var liksom bara, man bestämde ändå.
Och låt oss komma tillbaka till det, till den senmoderna efterkrigsordningen. Och, vi kanske till och med kan gå in lite mer tekniskt på hur den regimen har fungerat. Men jag skulle vilja uppehålla mig vid amerikansk historia lite grann och Trumps relation till det. Det är väldigt viktigt såklart det här att ta upp med att tullar är inrikespolitik. Och det är rent tekniskt så att de primära effekter som det har att införa tullar är de här inrikespolitiska, som är inhemska såklart för en politiker som genomför det. Och framförallt så handlar det om omfördelningseffekter mellan olika grupper i samhället. Precis som du pratar om. Men det är det som det alltid handlar om. Vi kan komma tillbaka till det senare, varför det här fokuset både på att det är som en kamp mellan länder och så vidare inte riktigt är, definitivt inte fångar hela bilden. Men det finns en sak som jag är nyfiken på, som jag vill bolla med dig, Boris, och det är att Trump har ju det här liksom, man säger liksom det protektionistiska, generellt protektionistiska draget förstås, och han pratar om att om den här avindustrialiseringen av USA, man ska reversera det och så vidare. Och han pratar om specifika branscher och Japan och Kina och sånt där. Men jag upplever det som att han har också någonting annat. Det är någon typ av ideologi som man har i den här frågan. Och det är också en av hans starkaste ideologiska uppfattningar, så som jag uppfattar det. Jag tycker jag hör honom när jag har honom pratat, att han uttrycker nästan en sorts merkantilistisk uppfattning. Det vill säga att det handlar inte bara om att få till liksom så här gynnsamma bilaterala avtal med det landet, eller skydda den eller den industrin, eller behålla de inhemska jobben, eller liksom jobba, gynna den här gruppen framför den andra gruppen. Det är mer en modern attityd, så som man ofta tänker kring protektionistisk politik, och det är också en sorts defensiv attityd kan man säga. Men med Trump så handlar det mer om en syn på landet som helhet, eller ekonomin som helhet, där han bland annat fokuserar så starkt på den här frågan om handelsbalansen, vilket många moderna ekonomer ser som en relativt oviktig faktor. Men i många århundraden så sågs det som en väldigt, väldigt viktig faktor, att länder blir rika genom att exportera mer än de importerar och så vidare. Vilket kan ses som en mer, kanske en mer offensiv attityd, att det handlar om att bygga upp landet genom att ackumulera resurser och så vidare. Det var som den här gamla merkantilistiska idén. Och är det inte precis det som Trump ger uttryck för? och som hånas av många liksom förment experter på ekonomi, som hånas av alla experter på ekonomisk teori. Vi kan bara säga det. Och då tänker jag så här, för att hitta en motsvarighet i amerikansk historia så får man gå tillbaks ännu lite längre till den allra tidigaste republiken. Från slutet av 1700-talet fram till kanske 1820-talet, något sånt där. Därför att sen vid skiftet 1800-tal, 1900-tal, när liksom protektionismen hade en ny blomstring liksom, då var ju den här väldigt pragmatiska, partikulära protektionismen. Men den här ideologiska, merkantilistiska linjen som handlar om att liksom att bygga upp hela nationen med de här breda penseldragen utan så mycket snack om att det är den eller den industrin. Det är mer av ett 1700-tals fenomen, känner jag. Så från det perspektivet kanske man kan se Trump som en rejält reaktionär aktör vad det gäller handel. Han vill liksom dra ett streck över 200 år av teoretiska och politiska utvecklingar och vill gå tillbaka till idéer som hade sin storhetstid på 1600-talet. Trump hade kanske kommit bra överens med Axel Oxenstierna. Jag kan se det framför mig, hur de sitter där och varsin Big Mac och Cola Light och snackar handelspolitik och håller med varandra. Vad tror du, Boris, om den här idén?
Ja, men alltså, jag köper den. Jag vill nog ge merkantilismen en längre livslängd i världen än 1700-talet. Sen är det lite irriterande också när man ser kommentarerna om det här politiken på Svenska Dagbladets ledarsida till exempel, förstås. Liksom, merkantilism är ett skällsord per automatik. Du behöver liksom inte prata om vad merkantilistiska tänkare, vad det är, vad det står för, filosofin bakom. Utan liksom, det blir i sig ett skällsord. Det blir ungefär som fascist. Är du merkantilist, din jävel? Allt kommer att gå åt helvete. Och då bör man ju dels beteckna eller dras eller minnes de praktiska resultaten av merkantilismen för europeiska stater. De var ju tämligen bra, bättre än 1900-talets frihandel, måste jag säga. Och i den meningen så är alltså Trump är merkantilist, men det är för att han har en vision. Alltså hans politik bygger, det här kommer jag, det låter så konstigt för en del när man ser att Trump har en vision, men det har han ju faktiskt. Och den är merkantilistisk, men den traditionen lever i amerikansk politik hos andra också. Som McKinley i början på 1900-talet, alldeles i början innan han blev skjuten. Och den lever definitivt hos Theodore Roosevelt. Alltså, det finns starkt där och lever kvar längre än... Och det bygger mycket på... Merkantilismen utgår ifrån att alla stater befinner sig egentligen i krig med varandra. Även om man inte befinner sig i ett så att säga väpnat krig. Och det är en ganska rimlig tanke idag nu också. Och den är också den merkantilistiska grundinställningen är ju vägledande för Trump, och i media förfasar man sig över att han använder ordet war liksom när han pratar om tullar och handel. Men det är fullt naturligt om man har hans inriktning.